Igår var det Alla helgons dag och vi fick sjunga här om Guds löften. Och idag hör vi hur Margaret vittna om Jesu trofasthet och minns de som har pekat på Jesus. Idag firar vi evighetshoppet, ett trotsigt hopp som finns genom Jesus och Guds löften. Så det är ju en väldigt speciell helg det här. Och det kommer hänga väldigt nära ihop egentligen också med Jakobs brev som jag vill dela lite ifrån. Men jag tänker att vi just nu ska bara ta en stund i stillhet. Vi kan sitta i bänkarna och så minns vi de som har gått före. Och samtidigt reflekterar vi över våra egna liv och lyfter vår blick. Precis som Jesus vill att vi ska lyfta vår blick och se hoppet. Så en liten stund då du får vara i stillhet inför Herren. Här är det med tacksamhet. Vi tänker på dem som har gått före. Som har brytt sig om oss och älskat oss. Precis som Margaret sa, inte fullkomliga människor. Men som har pekat på dig och visat på dig. Tack, Herre. Tack för dem. Så vill vi tänka också på våra liv, vi som sitter här, vi har ju livet. Våra hjärtan slår och blodet pulserar i våra ådror. Och vi ber om att du ska röra vid vårt sätt att tänka, Herre. Så att vi inte sänker blicken för mycket. Utan att vi får lyfta den som, precis som du vill att vi ska göra. Så vi ser mer. Och se ett större perspektiv, ett evighetsperspektiv, ett evighetshopp. Dina löften, Herre. Så ta hand om den här stunden och när vi ska läsa ditt ord, Herre. Låt din ande tala med oss. Och när det delas, lite jag delar. Sen här när Helen kommer fram och delar. Låt din heliga ande bara vara med oss här. Låt oss få slappna av och ta emot. Amen. Nu ska Anders och jag läsa ifrån Jakobs brev. Vi ska läsa ett långt stycke ifrån första kapitlet till tredje kapitlet i vers 12. Och jag tänker att vi tar inte upp det på väggarna, men har du en bibel får du gärna slå upp och titta i den. Om du inte har det så föreslår jag bara att man blundar. Och så låter du bara slappna av och bara lyssna. Så kanske sticker något ut, då ska du ta vara på det. Och begrunda det i ditt hjärta. Anders kommer fram. Så hjälper du mig så har du den där. Så börjar jag läsa ifrån Jakobs brev kapitel 1. Och från första versen. Vi lyssnar, blunda gärna. Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare. Hälsningar till de 12 stammarna i förskingringen. Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Om någon av er brister i vishet ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan att kritisera, och han ska få. Men han ska be i tro utan att tvivla. Den som tvivlar liknar havets våg som drivs och piskas av vinden. En sån människa ska inte tänka att hon kan ta emot något från Herren. Splittrad som hon är och ostadig på alla sina vägar. En ringa broder ska berömma sig av sin höghet, men en rik av sin ringhet, för han ska vissna bort som en blomma i gräset. Solen går upp med sin brännande hetta så att gräset vissnar. Blomman faller av och dess skönhet försvinner. Så ska den rike vissna bort mitt i sin strävan. Salig är den som håller ut i prövningen. För när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som blir frestad ska säga: det är Gud som frestar mig. Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När sedan begäret har blivit havande föder det synd. Och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder. Allt gott vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Den kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. I kraft av sin vilja har han fött oss på nytt genom sanningens ord till att vara en förstlingsfrukt bland dem som han har skapat. Detta vet ni, mina älskade bröder. Varje människa ska vara snar att höra, sen att tala och sen till vrede. För en människas vrede leder inte till det som är rätt inför Gud. Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet som är implanterat i er och har makt att frälsa era själar. Var ordets görare, inte bara dess hörare. Annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare, men inte dess görare, liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg, glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare, utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör. Om någon menar sig tjäna Gud, men inte tygla sin tunga, utan bedra sitt hjärta, då är hans gudstjänst ingenting värd. Men att ta hand om föräldralösa barn och änkor i deras nöd och hålla sig obesmittad av världen, det är en gudstjänst som är ren och fläckfri inför Gud och Fadern.
Mina bröder, mena inte att tron på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, kan stå tillsammans med att ha anseende till personen. Om ni till exempel i er församling, det inträder en man med guldring på fingret och i präktiga kläder, och jämte honom inträder det en fattig man i smutsiga kläder, och ni då vänder era blickar till den som bär de präktiga kläderna och säger till honom: sitt du här på denna goda plats. Men däremot säger till den fattige: står du där eller sätt dig där nere vid min fotapall. Har ni inte då kommit till strid med er själva och blivit domare som dömer efter orätta grunder? Hör, mina älskade bröder, har inte Gud utvalt just de som i världens ögon är fattiga till att bli rika i tro och få till arvedel det rike han har lovat åt dem som älskar honom? Ni åter har visat förakt för den fattige. Är det då inte den rika som förtrycker er? Och är det inte just de som drar er inför domstolarna? Är det inte de som smädar det goda namnet som är nämnt över er? Om ni som skriften bjuder fullgör den konungsliga lagen: du ska älska din nästa så som dig själv, då gör ni visserligen väl. Men om ni har anseende till personen, då begår ni synd och blir av lagen överbevisade om att vara överträdare. Ty om någon håller hela lagen i övrigt men felar i ett, så är han skyldig till allt. Den samme som sa, du ska inte begå äktenskapsbrott, han sa ju och, du ska inte dräpa. Om du nu visserligen inte begår äktenskapsbrott men dräper, då är du en lagöverträdare. Tala och handla så som behövs människor, vilka skola dömas genom frihetens lag. Till domen skall utan barmhärtighet drabba den som inte har visat barmhärtighet. Barmhärtigheten åter kan frimodigt träda fram inför domen. Mina bröder, var tillgagnade om någon säger sig hava tro men inte har gärningar. Inte kan väl tron frälsa honom. Om någon, vare sig broder eller syster, saknar kläder och vara utan mat för dagen, och någon av er då säger till denne, gå i frid, klä dig varmt, ät dig mätt, var till gagnade detta, så framt han inte därjämte gav honom vad hans kropp behöver. Så är och tron i sig själv död, om den inte har med sig gärningar. Nu tog det någon säga, du har ju tro, ja, och jag har också gärningar. Visa mig du din tro utan gärningar, så vill jag genom mina gärningar visa dig min tro. Du tror att Gud är en. Däri gör du rätt. Också de onda andarna tror det och bävar. Men vill du då förstå, du fåkunniga människa, att tron utan gärningar är till intet gagn? Blev inte Abraham, vår fader, rättfärdig av gärningar när han frambar sin son Isak på altaret? Du ser alltså att tron samverkade med hans gärningar, och gärningarna och av gärningarna blev tron fullkomnad. Och så fullbordades det skriftens ord som säger, Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han blev kallad Guds vän. Ni ser alltså att det är av gärningar som en människa blir rättfärdig och inte av tro allenast. Och var det inte på samma sätt med sjökan Rahab? Blev inte hon rättfärdig av gärningar när hon tog emot sändebuden och sedan på en annan väg släppte ut dem? Ja, så som kroppen utan ande är död, så är också tron utan gärningar död.
Mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Vi begår alla många fel. Om någon är felfri i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de med ett litet roder dit rosmannen vill. På samma sätt är tungan en liten lem som kan skryta stort. Tänk på hur en liten eld kan sätta en stor skog i brand. Och tungan är en eld, en värld av ondska bland våra lemmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter hela livet i brand och får själv sin eld från Gehenna. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människor som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. En källa kan väl inte från samma åder ge både sött och bittert vatten. Mina bröder, ett fikonträd kan väl inte ge oliver eller en vinstock ge fikon. Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. Amen. Tack Herre för ditt ord. Låt det verka det som du vill i oss. Amen. Det var ett långt avsnitt. Jag sitter och lyssnar på Bibeln så ibland, sätter på den och så lyssnar jag på en röst som läser. Och ibland lyssnar jag noggrant och ibland så flyger tankarna. Så om det gjorde så för er nu så är det ingen fara. Men ibland så kan det också fastna någonting. Eller något som man tänker på. Ta vara på det. Gå hem och läs i Jakobs brev. Be. Och be att Herren ska lära dig något. Idag så har jag satt rubriken för predikan till bedra inte ditt hjärta utan lita på kraften från Guds nåd. Och det är vad jag ser i Jakobs brev kapitel 1. Att det är detta han försöker visa. Han säger bedra inte er själva, bedra inte ditt hjärta. Vid flera tillfällen i första kapitlet som egentligen lägger grunden för andra. Och tredje kapitlet kommer jag inte gå in på alls. För det är ju om lärare och sånt och då blir jag ju själv lite rädd. Men nej, det är inte därför. Men den jag går inte in på, det blir så stort allting. Utan jag ska fokusera på två stycken ord som nämns i kapitel 1. Och det är prövning och frestelse. För det är ord som vi kan blanda ihop. Och som blir lite svåra ibland. Och i grekiska grundtexten, som är ju dit man kan gå ytterst, så är det här ordet för prövning och frestelse, det är samma ord. Det finns alltså inte den nyansskillnaden i grekiskan som vi har i vårt språk och som engelskan har i sitt språk, utan det är samma ord. Så därför behöver man se lite på sammanhanget om man ska sätta prövning som översättning eller frestelse. Detta säger jag för att ni själva sen kan gå och studera och tänka lite på de här olika. I Bibel 2000 och i folkbibeln översätter man lite olika med prövning och frestelse. Till exempel i Herrens bön. Inled oss inte i frestelse. Eller utsätt oss inte för prövning. Det blir olika nyanser. Prövning utifrån Jakob, men som jag tänker också de mesta ställena i Bibeln, så är prövning att man utsätts för en yttre påfrestning. Att man utsätts för någon svårighet eller något lidande utanför min egen kontroll. Och det finns exempel på det här i Jakobs brev i kapitel 2, vers 6 och 7. Med rättsövergrepp av de rika till exempel. Så pröva det en yttre påfrestning. Något som jag inte kan styra över själv. Medan frestelsen handlar om en inre lockelse. Något som växer upp inom mig och gör att jag tänker saker och ting. Eller handlar på sätt som inte är sunt, som inte är rätt, som kan vara destruktivt. Ett exempel som Jakob har är ju vreden. När vår vrede går iväg, den är inget bra, säger Jakob. Det är en frestelse och han benämner det faktiskt som ondska. Men frestelse är inre lockelse, prövning är yttre påfrestning, en svårighet som kommer. Och jag ska försöka bara sammanfatta, för det går ju tid här. Och jag vill inte att det ska ta för mycket tid, för jag vill att Helene ska få berätta. Men prövning, Jakob han vill ju uppmuntra inför prövningen. Han säger, gläd er över prövningen. Det är ju starka ord och man kan nästan ramla tillbaka över de orden. Men det är ju för att prövningen, det är ju inte själva lidandet Jakob säger när en prövning kommer. Alltså en prövning som är något som drabbar mig som jag inte kan styra över. Det är ju inte själva smärtan och lidandet som är glädjen. Utan för att trots detta du går igenom så kan du få lyfta din blick. För Gud har saker och ting i sina händer. Och han vill leda dig in i att lita på honom. Också genom det svåra. Jesus skickas iväg av anden ut i öknen. Står det i Lukas. Då kan man tänka, ja men Gud tillät att han hamnade i öknen. Men han frestas av djävulen, inte av Gud. Han frestas av djävulen. Vi kan hamna i saker och ting som kan också få stärka oss i vår uthållighet. Det är det som Jakob säger. Uthållighet att inte förlora tron. Så det är själva centrum av alltihop som Jakob vill säga och som jag vill också säga till er och till mig. När svårigheter kommer, när prövningen kommer och när du är i den, tappa inte tilliten till att Herren omsluter dig och har det allting i sin hand. Låt dig inte frestas att tänka, nej men Gud är inte god. Det är hälsningen. Så Jakob uppmuntrar att det finns glädje under ytan när vi går igenom prövning. Och sen varnar han för frestelsen. Men frestelsen ska gå in på sen snart, Helen, är det du? En liten sån bara sammanfattning av prövning och frestelse. Prövningen är utanför människans kontroll. Men frestelsen har sitt ursprung i oss. Den drar i oss, frästar oss, väcker begär. Och begären, när de blir begär, det är ofta små steg. När de blir begär så blir de svårkontrollerade. Men där är vi. Det finns glädje under ytan. Varsågod, Helene.
Som familj och familjehem och familjehemsföräldrar så har vi gått igenom en riktigt tuff period då vi var nära att förlora vår son. André som han heter, han är placerad hos oss som det heter, men vi har tagit emot honom som vår egen son och vi älskar honom som vårt eget barn. Han är inte sjuk eller så, men det var nära på att han skulle tvingas lämna oss. Sin familj som han ser som sin egen. Allt är inte klart ännu, men det ser ljust ut. Vi har levt i en mardröm. Men i detta som har hänt och i den här processen så har jag kommit till insikt om några saker som jag skulle vilja dela med er. Jag har fått erfara att Gud är trofast. Han håller sina löften, han håller att lita på och det är han som har det stora greppet om oss. Att kämpa och lida, det är en del av att vara människa. Livet med Gud, det innebär inte en dans på rosor. Ibland så får vi rikedom. Vi har fysisk och psykisk hälsa, vi känner lycka och glädje. Men det är ingen garanti. Ibland så behöver vi gå igenom mörker. En garanti som man som kristen har, det är att Gud älskar sina barn och att han aldrig kommer att överge dem. Vi kan vara trygga i hans hand vad som än sker. Och vi bör lita på honom trots att vi inte alltid förstår hans vägar. Gud kan tillåta lidande och låta oss möta svårigheter. Gud formar oss i svårigheter. Han kan till och med leda sina barn in i dödsskuggans dal, men också igenom den. Trösten för ett Guds barn, det är inte att Gud befriar oss från att hamna i dödsskuggans dal, utan orden som vi kan läsa i psalm 23. För du är med mig. Han bär dag för dag. Hans kraft fullkomnas i vår svaghet. Under den här jobbiga perioden så fick jag skicka till mig ett utdrag från en bok som jag skulle vilja läsa. Kära Guds barn, din himmelske fader kommer aldrig att föra dig någonstans där hans nåd inte bär dig. När vägen framför dig känns tröstlöst lång, fatta mod. Lyft upp din blick. Se fram emot den dag då allt lidande kommer att vara över. Och påminn dig om att när du står inför honom kommer alla livets tårar och sorger verka som ett intet jämfört med den skönhet och härlighet som strålar från hans ansikte. Då kommer du helt visst att säga, hans förunderliga nåd tog mig tryggt och säkert hem. Jag har skrivit ner en bön här på mitt papper, men Den är från mitt hjärta, så den vill jag be nu. Tack Jesus att du aldrig överger oss, utan ger kraft för var dag i livets alla omständigheter. Vi alla kämpar på olika sätt och du håller att lita på. När det stormar och är jobbigt, hjälp oss då att fokusera och hålla blicken fäst på dig. Tack att du har full kontroll och att makten är i dina händer. Hjälp oss att försöka ha det perspektivet att alla livets tårar och sorger kommer verka som ett intet jämfört med den skönhet och härlighet som strålar från ditt ansikte. Du är vårt hopp igenom allt. Amen.
Helen, du som kämpar, kanske i någon prövning, hämta kraft ifrån Herren. Lita på att han håller dig i sin hand. Jag satt med pappa för några veckor sedan. Han är 89 år gammal och mamma har fått en stroke, jag vet inte, det är dryg månad sedan nu. Så man kan ju säga att han är i en prövning. Mamma kan inte tala som det är just nu. Så vi satt och pratade om mamma och hennes starka tro som han berättade om. Som hade burit henne, eller burit honom många gånger. Han sa att jag har gått lite så här, upp och ner. Men min mamma då, Vivi, hon har alltid liksom haft en stark tro. Han berättade om omgångar i sitt liv som han har kämpat med sin tro och sin tillit. Och att ibland nu den senaste tiden så har han vaknat på nätterna och känt oro och funderat på vad han har gjort av sitt liv. Så kan det ju också bli att vi tänker, vad har jag gjort av mitt liv? Han gråter när han berättar det. Och det ljuvliga då, mitt i alltihop, är att han har berättat bara för några veckor innan vi satt och hade det här samtalet. Han hade ringt till mig och han ringde och han var så där jublande glad för han hade pratat med sitt barnbarn. Och hon hade ställt en massa frågor till honom om Gud och om Jesus och om tro och om tvivel. Och han var överlycklig när han berättade detta. Och det är alltså bara några veckor innan vi pratar om detta också, att han tänker som han gjorde. Det hade varit så ett fint samtal de hade fått. Förtroligt samtal. Och hon hade varit helt avslappnad med honom. Bara suttit och berättat precis som hon tänkte. Och han kunde berätta precis om sina erfarenheter, om tro och tvivel. Och han var... Jag brukar säga det när Julia håller på, min dotter. Han kvittrade min gamle pappa när han berättade om detta. Och samtidigt då så plågar oron honom. Och jag minns att jag säger bara i det där samtalet vi hade då. Att kommer du inte ihåg, bara för några veckor sedan. Kommer du inte ihåg samtalet som du hade? Hur Emma kom till dig och hur hon var trygg med dig, pappa. Hon var trygg med dig ju. För att Gud såg din vilja att leva i hans hand. Ditt liv har betytt mer än vad du förstår. Och på ett sätt tänker jag då att det är bra. För all ära till Gud. Så hälsningen idag är att i våra prövningar så vill Jakob säga, sluta inte Håll ut i din trohet och tillit till Herren. Att han är Gud och att han står vid sina löften. Håll ut, för det kommer bära frukt. Och en dag så har vi ju ett långt perspektiv. Kommer allt att ställas till rätta av Gud. Och han vill föra oss in i sitt rike. Så det är inte bara, som Helene sa, lätt. Och det tror jag vi alla kan skriva under på. Livet är svårt. Ibland är det lätt, men många gånger är det också svårt. Och då gäller det att hålla ut i trofasthet och tillit till Herren. Att han håller och litar på. Och så är det detta med frestelserna som kommer. Och en av de största frestelserna kanske är att man tänker, nej men Gud är nog inte god ändå. Gud håller mig nog inte i sin hand ändå. Så finns det så många olika saker som vill dra oss bort ifrån detta. Att Gud är trofast. Som kan fånga oss. Men Jesus säger, jag vill befria dig. Han vill befria mig till att komma ur det som binder mig. Eller kanske fånga mig. Så att jag igen kan få vara fri i honom. Och Jakob säger, den som älskar Gud får styrka. Så låt oss få lära oss att älska Herren. Det är ju en bön att ha. Det är det kungsbudet, säger Jakob, och frihetens lag. Det är älska Herren i Gud av hela ditt hjärta och av all din kraft och din nästa som dig själv. Älska, så hjälper han oss i prövningen. Vi ber. Herre, lyft vår blick när vi lever våra liv här. Vi har en värld omkring oss som är trasig och vi är en del av trasigheten. Men nu ber vi tillsammans om att du ska hjälpa oss när vi lever i världen att leva av dig och dina löften. Att du ska lyfta vår blick så den inte blir för sänkt. Att du ska hjälpa oss med det. För vi kan inte själva. Fyll den här veckan, Herre, med din närvaro. Stärk vår tro. Hjälp oss i vår smärta. Och låt oss få gå tillsammans med dig och också göra de handlingar som du formar i oss i din kärlek. Tack för den här förmiddagen. Tack för vittnesbörden, Margaret och Helene. Tack för ordet. Arbeta med oss den här veckan. Amen.